If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi spelar in tidigt live.
Ja.
Vi är ju utomlands nu, Petter. Du har cyklat.
Ja, jag har cyklat till La Palma.
Ja, Palma.
På Gran Canaria.
Otroligt.
Det är jätte. Det var en hård, svår cykeltur, men jag klarade.
Och Vera skjutsade mig
till Dubai.
Till Dubai. Jag satt på pakethållaren.
Okej. Okay. Gud vad skönt. Och sen åker hon hem och sen hämtar hon dig om 3 dagar ungefär.
Ja, jag kände att jag behövde lite semester. Det är ju tufft att vara gravid. Alltså, bredvid någon som är gravid.
Ja, absolut. Du måste ha det riktigt jobbigt nu.
Ja, men det är tufft. Vera har hittat en sån här kudde.
Nej.
Alltså sån här, jag vet inte om du har sett den här gravidkuddar, amningskuddar. Det är en sån här lång korv.
Ja, en lång korv.
Mycket längre än vad jag är. Tjockare än vad jag är.
Ja, du blir ju avundsjuk.
Den är mycket mer kramgod.
Men den är också väldigt bra på att man kan då använda den som en mur mot sin gravida tjej.
Ja, hon har bytt ut mig.
Mm.
Så det är tufft
liksom. Så du åker till Dubai och hon åker med sin kudde, gravidkudde då, till Köpenhamn och har en romantisk weekend.
Hon åker till Dubai med den här kudden.
Ja, och du?
Ja, jag kommer hemma.
Ah, okej, men då så. Ja. Lite tid ifrån varandra, det kan vara bra, Tom.
Ja.
Vem är du att inte unna henne en lång, tjock korv?
Va?
Va?
Kudde. Och vet du vad man inte kan köpa i Dubai förutom på internationella hotell?
Alkohol.
Bärs och bavling.
Kan man inte bavla där? Då tycker inte jag att du ska åka dit.
Ja, det är så gott. Det är så gott tidigt på morgonen.
Ja.
Måndag morgon.
En PC-ljummen 3-5.
Ja.
Oh.
Det tar en tillbaks till när man var 14.
Mm.
Och skulle bli full på det där.
Just det, och man skulle klunka så mycket man kunde. Man förstod inte heller kraften av
3. Jag vann tävlingen och klunkade 3 i rad.
Du klunkade 3.
Ja, det var
Det
var långt över vad de andra klarade.
Ja, visst. Ja. De andra körde 2.
Nej, en.
Ja, en.
En i rad.
Och så sprutar ut näsan. Tider, roliga, roliga tider. Det är roliga, roliga tider nu, Tom.
Petter, varför då?
Den tyska modellen Martina Bigg föddes helt kritvit. De senare åren har hon använt sig av Melotan 2-sprutor för att bli mörkare. Nu identifierar hon sig som en svart kvinna och hon tror att hennes barn kommer bli mörkt.
Men hon har är det hennes pappa som sitter bredvid?
Jag tror att det är hennes mamma. När hon säger den tyska modellen Martina Bigg föddes helt kritvit. Det är ju en härlig beskrivning också.
Ja, det är extremt
vitt. Alltså hon är så jävla vit.
Ja, hon är vitare än många andra vita barn som föds.
Ja, exakt. Av rangen vit. Hur vit?
Också barn som föds brukar vara lite rödblå för att de... Alltså, när hon genomgår
precis
föten.
Men hon var kritvit. Näst in till transparent i kroppen. De senare åren har hon använt sig av Melaton 2-sprutor för att bli mörkare. Nu identifierar hon sig som en svart kvinna och hon tror att hennes barn kommer bli
mörkt.
Men
de här sprutorna, är det någonting man kan göra istället för sola solarium och...
Jag vet inte faktiskt exakt hur det fungerar.
För annars kan jag tänka mig att influencers och folk som åker till Dubai som jag kommer börja göra reklam för det ganska snart.
Mm. Du skulle nog gärna behöva lite.
Det och tandblekning kommer.
Ja. Och du ska starta en bikinilinje i Dubai, va?
Ja, jag tänkte det. Mm. Det är inte så många som visste det. Mm. Så det var bomben. Vilken uppladdning, Peter.
Ja, visst. Tack. Där smäller det till.
Där smäller det till.
Visst. Det roliga med det här är egentligen... Ja, det är kul med två grejer. Det första roliga är att hon identifierar sig som en svart kvinna. Alltså, hon är ju svart. Nu är hon ju svart.
Hon är svart på det sättet som Michael Jackson var vit.
Exakt.
I slutet.
Och att hon också tror att hennes barn kommer bli mörkt.
Men jag trodde att Michael Jacksons barn inte skulle vara kritvita heller. Jag älskar Blanket, barnet.
Ja. Ah.
Och det var min stora idol. Och om de inte är släkt så
har släpper jag du det nu.
Helgon förklarat den där killen.
Blanket är ju ett väldigt kul namn.
Filt på svenska. Mm. Det hade nog inte gått igenom. Alltså om jag skulle vilja döpa mitt barn till Filt.
Mm.
Men naja. Blanket, det funkar ju på engelska. Man kommer undan med det på ett annat sätt.
Mm.
Men det betyder ju verkligen Filt. Alltså.
Men det kanske är så att man inte skulle få det. Du får ju heta Lucifer, det här har vi pratat om innan.
Ja, jag vet.
Och då när jag blev så jävligt förbannad.
Ja.
Ja, i alla fall Tom, hur i helvete står det till?
Det är väldigt bra med mig, men hur mår du efter allt?
Jag mår bra. Vi kan ju börja i början, va? För att egentligen så förra avsnittet, då hade inte vi varit i Göteborg än.
Nej, och jag sa ju att det kommer gå katastrofdåligt. Eller att det gick katastrofdåligt. Men det gjorde ju inte det, Peter. Det är bara att i ungefär 1,5 minut så gick det dåligt.
Ja, men vi kan ju ta det från första början. Allt som har hänt. Min traumatiska helg. Det är ju nämligen så att jag skulle vara reporter på Röda Mattan, som jag pratat om innan.
På P3.
På P3 Guldgala, på SVT Play, på Sveriges Radio och på Facebook Live.
Alla tre.
1 timme och 30 minuter skulle jag stå där.
Ja.
Och jag har känt hela tiden att säga, ja, men jag har ju förberett mig ganska mycket.
Ja.
Och skrivit mycket skämt. Jag har försökt komma in i det. Jag har ju aldrig gjort en sån där grej förut. Det här är ju inte egentligen programledare, utan det är ju en reporter. Det är ju en annan sak. Vi har ju programlett, du och jag. Mm. Men då är det ju ett mycket... det är ju väldigt skönt att programleda jämförelsevis. För att du kan klippa i materialet. Du vet exakt vilka du ska prata med. Du kan förbereda frågor. Du kan...
Framförallt det, Petter.
Vad då för något? Klippa?
Nej, men att du vet vilka du ska prata med.
Ja, men det hjälper ju. Mm. När man ska få fram någonting bra.
Ja.
Men, och i och med att jag då förberedde mig ganska mycket inför att liksom göra den här grejen, så kände jag mig ganska lugn ganska länge, trodde jag.
Mm.
Och det jag märkte var, som gjorde att jag kände så här, oj, jag kanske inte är så lugn som jag tror. Det är att jag, mitt på tågresan ner...
Mm.
Mådde skitbra. Somnade. Och sen så i sömnen så lyssnade jag på Petri Historia. Har du hört Petri Historia?
Nej.
Det är en skitbra podcast om olika då karaktärer genom historien.
Mm.
Och det är en tjej som heter Cecilia Dyringen som gör dem, och hon gör dem skitbra. De målar verkligen med beskrivningarna på ett sätt som inte andra historiepoddar gör.
Det är lite P3 skärtslick här nu.
Ja, det är det. Jag vill komma tillbaka.
Ja, visst.
Men då hör jag det här då när jag ligger och sover.
P3, Sveriges Radio.
Dnieperflodens strand, junior 1709. De blåklädda soldaterna flyr för sina liv ner mot flodens forsande vatten. Deras kung, den man de trodde var oövervinnelig, han har lämnat dem.
Mm, visst.
Mm, visst, det där gjorde inget bra för mig.
Nej.
Jag drömde ju då att jag var i det här kriget.
Mm.
För att den här slogs ju på automatiskt efter att jag hade lyssnat på ett annat avsnitt. Och efter det så kunde jag inte riktigt slappna av.
Mm, jag förstår.
På samma sätt ungefär som de här pojkarna nere på stranden ungefär. Mm. Måste ha varit oroliga. Om vi ska börja med hur själva galan var då. För du var ju där nere.
Jag var där.
Ja.
Jag satt högt, högt uppe på en läktare. Mm. Långt till vänster.
Ja, men ni satt alltså inte där nere på...
Nej, det var konstigt.
Hos artisterna som jag gjorde.
Nej. Jag fick en biljett. Mm. Men vi är ju två i vårt band.
Ja.
Så vi köpte biljett.
Gud, vad fräsigt.
Alltså, vi har ju spelat extremt lite på P3.
Mm.
Så att det var ju rätt orimligt egentligen att vi skulle vara bjudna.
Överlag så måste jag bara säga så att jag tyckte att vi hade en sån jävla bra kväll i Göteborg.
En av de roligaste kvällarna.
I mitt liv.
Ja, men fruktansvärt kul.
Du och jag, Hank, hade ju otroligt kul.
Ja, men det, essensen var bara bra människor, mycket alkohol.
Och varannan att, vatten.
Och att vi... ja, men liksom, det gör någonting mer när man åker bort för att festa och sen ska man åka hem igen.
Ja, exakt.
Alltså det, för det enda vi ska göra där är att göra det vi gör.
Ja. Stämmer, Tom. Jag tänkte också när vi var där inne på Push då.
Push.
Det var ju ett större VIP-område än ett vanligt område. Alla megakändisar stod ju innanför i VIP:en.
Ja, jag vet.
Och det är ju så jävla uppenbart att du kan ställa ett rött band runt en bajskorv och folk kommer att köa in för att få stå inne vid den här bajskorven. För att folk vill bara stå bakom det röda bandet.
Så är det. Så är det med den saken.
Nej, men tillbaka till P3 Guldgalan då.
Ja, exakt.
Jag...
Vi sa ingenting om galan heller.
Jag blev lite ledsen av att det fanns vissa som jag hade skrivit frågor till.
Mm.
Som inte jag kunde prata med. För att det var ju... Jag fick en facemap dagen innan på vilka som skulle komma. Mm-hmm. Och det var ju 150 personer.
Ja.
Minst.
Ja.
Som skulle gå på röda mattan och som jag eventuellt skulle prata med. Jag hade ju ingen aning om vilka jag skulle prata med när jag gick upp.
Nej.
Utan det är ju så här, den som kommer fram, den pratar jag med.
Ja, men vet du vad, jag blev förvånad för att jag trodde att det skulle vara lite fotografering och sen så skulle det bara vara du som står och med kamerateam och mikrofon.
Det var ju lite det som var idén också.
Ja, för att när jag kom dit,
ja,
då var det ju, alltså om inte tre, fyra stycken människor som stod med mikrofon och intervjuade, som stod före dig.
Ja.
Så att du blev ju den sista personen.
Mm.
Så att det blev ju tjockt med folk där, för det tar ju ett tag att intervjua.
Ja.
Så att jag tror att det var många som bara så här: okej, jag går förbi den här mobben.
Mm. Ja, exakt.
Hade du stått där själv,
Då hade
det varit naturligt att man går fram till dig.
Ja. Jag tänkte att jag kanske skulle få dra de här frågorna som jag verkligen ville ställa. Alltså jag drar de här nu, menar jag.
Redeem yourself.
Yes. Jag ville ju fråga, du har ju hört några om här. För att jag har ju använt dig som bollplank eftersom du är min
Caddy.
Tove Styrke.
Mm.
Hade jag ju velat prata med.
Mm. Hon var inte där, eller?
Hon var, jo, hon var där.
Okej. Okay.
Men inte hon gick förbi.
After.
Då stod jag och pratade med någon annan som jag förmodligen inte visste vem det var.
Viagra Boys.
Jag ville verkligen Sen jag ville verkligen fråga henne så här: Tove Styrke, sen Idol 2009 så har du turnerat med Lord. Du har öppnat för Katy Perry. Du har spelat i Globen. Du har vunnit årets pop här förra året. Du har 100 miljoner spelningar på Spotify. Du är nominerad till årets artist här i år. Och du är alltså 26 år gammal. Du har inte funderat på att byta karriär. Kul.
Kul.
Det är roligt.
Kul. Jag skrattar inte nu för att jag har hört det två gånger tidigare.
Ja.
Och då båda gångerna skrattade jag högt.
Lova. Som var nominerad till årets nykomling.
Mm.
Är du sur att du bara är världens näst mest kända Lova efter Mr. Lova? Den är dum.
Ja, den är dum. Men jättekul. Det där är ju perfekt.
Oscar Sia. Som inte fick prata
kom inte Oscar fram?
Nej, han var lite för pigg, om man säger så.
Va?
Tom, han var lite för pigg.
Vad menar du med det?
Jag förstår inte. Jag är pigg. Skitsamma. Det jag hade velat fråga var: Oscar Sia, om man räknar upp alla Peterpriser som du och Håkan Hellström har vunnit tillsammans, så har ni vunnit sammanlagt 6 stycken. Vad är det roliga med det här då, Tom?
Att Oscar inte har vunnit en enda.
Jajamän!
Jättekul. Fan vad elakt.
Ja, det är elakt. Vilket jag tycker är sjukt, för att han har släppt en skitbra EP nyligen som borde varit nominerad.
Ja, verkligen, jag håller med.
Jo, men det som var så jobbigt med den här röda mattan-grejen också var att jag liksom stod hela tiden bakom och lurade. Mm. Alltså, för att jag pratade lite med kameran och sen så blev det helbild, så att man skulle få se alla artister och man skulle få höra lite hur de gick där, höra dem prata. Mm. Och sen kom de tillbaka till mig och då skulle jag prata lite och sen så gick det runt sådär.
Ja.
Men hela tiden var de här kamerorna uppställda som att man alltid såg mig. Man såg hela tiden vad jag gjorde.
Aha.
Det var lite som i debatterna innan presidentvalet.
Oh.
Så var det ju Hillary Clinton och Donald Trump när de hade debatterna.
Oh.
Då är det ju, debatterna har ju de senaste 20 åren sett ut så att de två nominerade från varje parti, Demokraterna och Republikanerna, de har ju suttit på varsin stol mitt emot varandra.
Mm.
Och sen har den ena gått upp och den andra suttit kvar. Och så har den som har stått upp då pratat med publiken, tagit emot frågor, liksom deklarerat vad de vill göra med landet. Sen går de och sätter sig och sen händer samma sak. Det som var så unikt i det här valet, det var att Donald Trump vägrade sitta ner.
Aha, så han stod upp.
Han stod upp och han såg hela tiden vilken kamera som filmade Hillary. Och då gick han och ställde sig bakom henne. Så att han lurade alltid bakom Hillary.
Aha.
Och stod och tittade på henne och himlade med ögonen. Och alltså så här hela tiden. Så att vad hon än sa, så var det alltid liksom som, inom då citattecken, lilla Hillary. Alltså att han såg ner på henne.
Han kunde bara, bogus.
Ja.
That's bogus.
Och det som var så kul med det här var ju att då under den här CNN-debatten så sa ju de här programledarna då, så här, Mr. Donald Trump, you'll have to sit down. Och han bara, no. Och de här, okej. Okay. För det var ingen som har sagt no förut. Donald Trump var den första som bara, så här, nej men jag tänker inte sitta, jag vill stå.
Sitt.
Och sen så till slut så sa, jag tror att det var Anderson Cooper som är CNNs största stjärna, programledare. Han sa så här, vi kommer inte fortsätta förrän du sitter ner, Donald. Och då vänder han sig om, går mot stolen och så hör man när han säger, oh I get it, 3-1. Jag menar som att de är emot honom.
Hur fan.
Det är så jävla kul. Han blev direkt ett offer.
Okej, okay, så att, det som var är att du, det är så, du blev filmad hela tiden.
Ja.
Så även när du inte skulle prata så blev du filmad så att det såg ut som att du bara var tyst.
Precis.
Eller?
Som att jag bara stod. För ibland så stod jag ju bara tyst och tittade ut, tittade runt. Ibland så läste jag något kort. Ibland så stod jag och pratade med en producent. Men jag var alltid närvarande.
Ah,
så... Vilket gjorde att det var ingen paus från mig.
Exakt, det såg ut som att folk kanske förväntade sig att du ska snacka här.
Konstant.
I och med att du var i bild.
Exakt.
När du egentligen...
skulle pausa.
Skulle pausa.
Paus för hel bild.
Paus för hel bild. Okej. Okay. Ja. Ja, men intressant.
Men alltså överlag så var det var väldigt roligt.
Men en dålig produktion då helt enkelt.
Nej,
eller?
De var skitduktiga.
Alltså, skitproduktion är
jag
helt
hade
enkelt.
En jättebra.
Du
produktion.
Säger alltså att det var, nej men det var extremt dåligt planerat och produktionen var
det
kass.
Var genier allihopa. jag hade bara varit en miss i min kommunikation då. Jag visste inte det. Skitsamma.
Dålig.
Under den här
dålig produktion.
Under de här 1 timme och 20 minuterna så hade jag 3 riktigt dåliga intervjuer.
Ja.
Därför att det som ofta hände var ju också att det kom fram en person som jag inte, naturligtvis inte visste vem det var.
Ja.
Som bara kom fram. Överraskande.
Mm.
Samtidigt som jag pratar och den personen pratar så hör ju jag min producent i örat försöka berätta för mig vem den här personen är.
Ja.
Och i det så blev det oftast att jag började en mening, min producent kanske började prata, jag höll käften.
Mm.
Så att jag ställde halva frågor, gjorde halva påståenden.
Men varför har du inte skickat in de andra två till Dyngbaggegalan?
Ja, men jag har ju sagt till dem på Dyngbaggegalan att spela upp de andra också, för det är skitkul.
Ja.
Det låter så jävla stressat och valpigt. Men ja, för det är det vi ska säga också. Det som händer är att jag vaknar på måndag morgon och så har Dyngbaggen lagt upp den jag intervju jag gjorde med sången i Viagra Boys.
Mm.
Som jag hade ingen aning om vem det var.
Nej.
Och han, det gjorde det inte bättre av att han
i Viagra Boys.
Han i Viagra Boys fattade att jag inte visste vem han var.
Ja.
Och så han började
driva med dig.
Driva med vad han gjorde.
Mm.
Alltså jag trodde att han var rockmusiker, för han ser ut som en rockmusiker.
Ja, men hade han inte, okej, han är helt tatuerad. Vilket förr i tiden kanske man tänkte så här, okej, det här är en rockmusiker.
Ja.
Men alla som håller på med hiphop och R&B är ju också 100% tatuerade på både kropp och ansikte.
Exakt.
Så att in your defense.
Ja.
Det är inte supertydligt att han är rockmusiker.
Nej, det är ju inte det. Men det är
Auran.
Det är auran.
Aquauran. Jag hade ju gjort det 10 gånger sämre.
Nej, jag tror faktiskt inte att man kan göra det mycket sämre än vad jag gjorde. För jag försökte. Det var ju det, jag skulle sluta försöka. Men jag tyckte i alla fall att det var skitkul. Mm. Alltså när jag såg det, då började jag ju skratta högt.
Men tårarna rann
på Alexandra. Det, min tjej.
Alexandra blev arg.
Alexandra blev så arg. Jag skickade inte till Alexandra. Och då skickade hon bara tillbaka: dyngbaggegalan personen måste dö.
men du kan ju ta det här.
Ja, 100%.
Men skäms Alexandra över dig?
Nej. Jag tror inte det. Det gör hon ju, fast inte just för den där grejen.
Ja, men liksom att någon gör narr av hennes pojkvän.
Jo, men jag tror att det är det också. Ja, exakt.
Det är hårdare än att någon gör narr om dig.
Ja, 100%.
Alltså jag hade också reagerat mycket hårdare om någon gjorde narr av Vera.
Ja.
Än vad hon hade reagerat på
jo,
sig
men,
själv.
Och att det som jag tyckte var lugnt med också. Ja. Det var verkligen att så här, jag själv visste att den var dålig. Mm. Så fort den var över så viskade jag i micken, men det klipptes bort då.
Ja.
Det där var foder för allas mardrömmar.
Och fan, vad kul det hade varit om jag hade haft kvar det och textat det, för det är ju kul.
Då hade det ju räddats upp, men det var roligare så här. Alltså jag verkade ju dummare så här. Vilket är fine.
Ja, men alltså jag ska vara ärlig, jag tyckte det var kul.
Mm.
Samtidigt pågick det en inre strid i mig för att jag kände, men vänta lite. Det här är min vän.
Ja.
Alltså det självaste content var kul, men det gjorde ont i mig.
Ja.
Att det var du som var där.
Mm. Jo.
Alltså,
jag förstår din känsla.
Ja, men för jag fattar att du också kan garva åt det. Men jag, nej.
Nej, men man vill ju försvara såklart. Men eftersom hela vår, alltså allt jag vill göra ju är ju att få folk att flamma loss lite grann.
Ja, men
och då är ju det där perfekt.
Ja, men humormässigt, och du är ju där för att det ska vara kul.
Mm.
Och det är lite som när vi gjorde teatersport. Gör man det bra, blir det kul. Failar man, så blir det också väldigt kul.
Då är det också jättekul.
Alltså så att, alltså du är där för att det ska vara kul. Om du gör bort det så är det jätteroligt.
Ja. Och 4 av 5 intervjuer gick bra.
Ja.
En av de 5 var piss och 1 av 5 var jättebra. Så att jag kände också så här, ja, det är verkligen lugnt. Men det hade nog känts asdåligt ifall allt gick åt helvete.
Men av de 100 intervjuer du gjorde då,
ja,
så var det ändå 20 stycken som gick riktigt dåligt.
Ja, ungefär. Ja, men det är nog så ungefär som statistiken ser ut.
Det är fine.
Det är fine
statistik.
Ah, jag är så jävla så jävla nöjd med. Nej, men för jag gick in i det och tänkte så här, det här kommer nog inte gå bra. Alltså det kommer omöjligt gå så bra som jag vill att det ska gå.
Ja.
Därför det är första gången jag är reporter.
Men det är ju plågsamt, för det är ju det ser ut som ett det är ingen som vet att du har den här rösten i örat.
Mm.
Alltså det ser ju ut bara som ett riktigt jävla hjärnsläpp.
Ja, det är exakt vad det ser ut som.
Ja.
Och det är ju det är.
Kan vi inte spela upp det?
Absolut.
Vad, du är också ikväll. Ser du fram emot att eventuellt kunna vinna?
Nej, vi är inte nominerade.
Vad är den liksom kategorin som ni känner att ni skulle satsa på?
Årets R&B.
Årets R&B?
Ja.
ni har ju ett, alltså,
vi ska byta riktning väldigt snart.
Ja, exakt. Jag blev väldigt förvånad. För det är ju en ganska rockig R&B ni skulle köra då.
Nej, det skulle bli ganska ren, klassisk
ren.
R&B.
Ah, kanske lite jazz också.
Det kan det vara, det kan det vara.
Multikonstnärliga liksom, ja. Ja, vad härligt. Tack snälla för att du stannade och pratade lite.
Ha det så bra.
Detsamma.
Detsamma. Försvinn.
Men när du säger detsamma där, det du säger där, jävla kukjävel.
Jag blir arg därför att jag märker ju på att jag har stakat mig. Så jag märker ju så här, det här är liksom piss.
Ja, och att du har blivit lite, han lurade dig där.
Ja, och att jag märker att han lurar mig. Så jag var så här, okej, okay, jag skulle också kunna ha varit sjukt ironisk.
Fuck, alltså du säger ju fan också. Det är det du säger i detsamma.
Ja.
Detsamma.
Fan
också.
Jävlar.
Nej.
Nej. Ja, men det är faktiskt jävligt kul. Och jag kan verkligen, jag skulle tycka att det var helt. Nej, men vänta, jag vill säga så här. Jag kan inte fatta hur bra jag själv har tagit det här. Jag visste inte att jag inte var så ofragil som jag är.
Mhm. Men det kanske kommer nu på semestern.
Ja, det kanske.
Någon kväll där när du ligger och kollar upp på taket bara.
Och jag viskar.
Detsamma. Detsamma. Detsamma.
Detsamma också.
Detsamma. Detsamma. Detsamma.
Att jag själv förstod, jag var där för humorn.
Ja, men det är
som, och sen så blev jag den som blev ett låtleje.
Det är som när man har sagt någonting och så bara lite senare kommer man på bara, vad i helvete sa jag det för?
Visst var det så att jag sprutade in 500 melotansprutor i min kropp? Min bebis kommer inte bli svart.
Men jag kommer vara.
Bara för att jag gör en hatt av kaviar betyder inte att min bebis kommer födas med en hatt av kaviar.
Petter, vet du vad som också är väldigt bra nu?
Vad?
Inför våren här. Alltså, jag har ju en fylld garderob med saker som jag inte använder.
Mm-hmm.
Det kan vara så otroligt skönt att rensa ut nu.
Mm-hmm.
För att sen kunna fylla på med det som känns rätt.
Mm.
Och vet du det bästa sättet att rensa ut på?
Kanske att gå till Sveriges största marknadsplats.
Kanske att gå till Sveriges största marknadsplats, Petter.
Ja, det är ett hållbart sätt att ändra sin stil.
Ja.
Är att sälja av grejer på Tradera.
Tradera, vår sponsor i podden.
Exakt. Och att sen köpa saker på Tradera. Mm. Det är så otroligt lätt.
Det finns ju en spänning i båda också.
Mm.
För att kolla budgivningen när man säljer. Kan vara jättekul.
Ja.
Men också att vinna en budgivning.
Mm.
Det är någonting som händer igen då.
Ja.
Man vinner budgivningen.
Det finns ju taktik för att vinna.
Vi kanske inte lära ut den nu.
Nej, men,
håll på dina hemligheter.
Jag håller på det. Men jag tror att
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi har i veckan ett samarbete tillsammans med Sveriges
Stolthet.
Stolthet, IKEA.
Och det var så de kände, vi är Sveriges stolthet, låt oss jobba med Sveriges stolthet.
Ja.
Tom och Piffer.
Yes. Nu är det så här va, att vi är ju redo för sommaren och jag har varit redo för sommaren sen förra sommaren.
Ja, i flera år.
Ja, i flera år har vi väntat på sommaren.
Ja.
Och nu är den snart här. Och det finns mycket man vill göra på sommaren. Man vill ha lite semester, man vill ha lite, man vill slappa, man vill liksom ha ett nice ställe att hänga på.
Mm.
Var hänger man bäst? Jo, på min balkong.
Så är det.
För att nu när jag håller på att bygga om, så har jag ju då naturligtvis efter att ha negligerat. Jag ska lägga ny trall från IKEA.
Yeah.
Jag behöver nya möbler från IKEA.
Yeah.
Allt sånt kan man köpa på IKEA. Det är IKEA man ska gå till om man vill fira sin sommar med stil och finess och lyx och flärd. Fast inte till en hög kostnad, Tom. Jag ser att du rynkade på näsan.
Ja, men exakt. För att man vill ju ha allt det där, men man vill ju också kunna äta pad thai.
Självklart. Ja,
och då är det IKEA som enablar en.
Ja.
Till att kunna ha båda.
Mm. Allt ni egentligen behöver till sommaren när det kommer till sådana saker. Gå in på ikea.se/sommar.
Tack IKEA.
Tack IKEA och bra IKEA. De flesta i alla fall gör misstaget att de går in i slutet, sista minuten om saker, så är det ju då det hettar till ordentligt. Det är då folk är inne och precis på slutet vill lägga in bud. Så att de stressar upp sig som små hönor. Och då är det lätt att lägga sig för lågt eller lägga sig för högt.
Mm.
Jag har ju en strategi att jag innan värderar, vad är det här värt för mig?
Mm.
Jag tar tid på mig. Vad kostar en sån här ny butik? Hur mycket pengar har jag i plånboken just nu? Och då kan jag lägga ett maxbud. Som jag vet så här, får jag den för det här, då kommer jag vara asnöjd.
Mm.
Det är ju en taktik som jag inte ska dela med mig av.
Nej, det där skulle du dela med dig av någon annan gång.
Någon gång där inte folk kommer använda samma.
Till en sluten krets.
Exakt. Så att gå in på Tradera.
Gå in på Tradera nu.
Sök efter de här, det finns ju inte bara retro vintage saker, utan det är saker som folk till exempel har fått present, men det är fel storlek som de lägger ut på Tradera. Fast
ja, för att de inte har något kvitto kanske.
Ja, exakt.
Det kanske är köpt i London, men vem vet?
Att återälska.
Att återälska, och det är ju också miljövänligt.
Ja.
Och det är väl kanske det viktigaste.
Mm, verkligen. Tack så mycket Tradera.
Tack Tradera.
Thomas. Har du hört talas om...
Nej.
Har du hört talas om...
Ja, har du en producent i örat nu, eller är det...
Men jag försöker hitta det här quotet. Vänta. Är du bekant med det här?
There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you. But I had this one incredible talent with me. There can be 100 people in the room and 99 don't believe in you, and you just need one to believe in you, and that was him. So you can have 100 people in the room that are watching you and 99 don't believe in you and one does, and that was him.
Vad är det för någonting?
Det är Lady Gaga som pratar om A Star Is Born och Bradley Cooper. Ja, det är en väldigt fin formulering.
Ja,
alltså
som
hon använder i allt allt hon kan. Allt hon kan vara med.
Och man ser ju att för varje gång hon säger det här i varje intervju, så blir Bradley Cooper mer och mer frånvarande.
Ja, det betyder ju mindre och mindre där.
Mm.
I och med
att den är återanvänd.
Återanvänd. Förr filmades ju inte alla såna där jävla presskonferenser.
Ja.
Då kunde man bara, för de åker ju runt och snackar om filmen i hela USA.
Ja.
Och ska de komma på nya grejer och säga och formulera sig kring
varje
den här upplevelsen.
Ja.
Jag fattar.
Mm. Det är klart man gör det.
Det är klart man, det är som att åka runt och sjunga samma sång ju.
Ja, men för att det är ju sant. Lady Gaga har ju varit utstött från Hollywood i filmkategorierna. Och Bradley Cooper har ju på riktigt tagit henne ut ur det, för att han är ju regissören som pushade för att hon skulle få vara med.
Mm.
På samma sätt som, det finns en annan artikel här som jag vill visa som heter Harry Wilsons grandfather nets 125,000 pounds over Wales debut bet. Det är alltså en walesisk spelare, fotbollsspelare.
Yeah, yeah.
Och när han var 18 månader gammal, då satte hans farfar 50 pounds på att Harry Wilson någon gång skulle spela i landslaget.
Mm.
Och 18 år senare så gjorde han ju då det. Och då fick den här farfan 1,5 miljoner kronor. tillbaka. Det är inte, på det oddset.
Det är inte så mycket ändå.
Det är inte fruktansvärt mycket.
Alltså det är ju mycket pengar. Det är ju en asnice bonus, men han kan köpa ett hus för det.
Ja, men i Wales kanske han kan det. Kontantinsats, Tom. Skitsamma.
Ah, skitsamma.
Det är i alla fall, där kan man ju snacka om att någon tror på en.
Ja, men det är samma sak med Al Pacino och Francis Ford Coppola.
Ja.
The Studios vill ju inte ha Al Pacino.
Mm.
Och han han fick ju rollen till slut för att Coppola
lade sig ner på marken och skrek tydligen.
Han var jävligt envis.
Ja, han var sjukt envis. Men samtidigt som de här människorna hade folk som slåss för en, samtidigt som Harry Wilsons farfar bettar på att lille Harry Wilson ska vara med i landslaget.
Jag undrar hur många andra bets han har lagt in och torskat på.
Ja, han är förlorad mycket. Men när jag tänkte på det här så kom jag att tänka på så här, just det, det var så Harry Wilsons farföräldrar tänkte om honom, medan mina föräldrar trodde att jag var utvecklingsstörd fram tills jag var 5. Det är ju inte konstigt då att jag har blivit som jag har blivit. You only need that one person in the room, Tom, and I had none.
You had two that believed that you couldn't make anything.
Det är det som jag skulle vilja prata lite om, va?
Att ha någon som tror på dig.
När till exempel du och jag har varit utsatta för eventuell kritik de senaste 2 veckorna.
Mm-hmm.
I olika saker.
Ja, just det.
Då har vi mer eller mindre tagit det helt okej.
Okay. Verkligen.
Det jag tänkte på var, vad var det egentligen som gjorde att, att jag inte grävde ner mig av den här saken?
Mm-hmm.
Och då minns jag, och jag kommer nu säga det, och det här är ganska skärtigt, men jag säger att det är en Carl Jung-teori.
Mm.
Och jag vill säga det inte för att folk ska veta att jag vet vem Carl Jung är.
Det är den tredje medlemmen i Jung.
Ja, exakt. Nej, men att jag inte vill att få folk att tro att det är min idé. Men att han pratade precis som Avicii pratade i sin dokumentär om att det finns ett potentiellt jag. Alltså allt du skulle kunna vara finns i dig. Mm. Som ett eget jag. Det maximala jaget som är så bra som det bara kan vara på allting som finns.
Mm-hmm.
Och att det maximala bra jaget talar till dig genom att göra dig intresserad av saker. Typ, Tom, du är skitbra på att göra musik, du ska bli intresserad av musik och så vidare. Du är bra på fotboll, du skulle kunna bli skitbra på fotboll, du blir intresserad av fotboll.
Mm-hmm.
Och så vidare.
Okay.
Och det är vad han kallar då the call to adventure.
Okej.
Okay. Att det är det man känner att man vill göra.
Ja, och du känner att du har någonting i dig.
Precis, som så här, jag kommer bli skitbra på att dreja.
Ja, men så många känner så här, jag skulle nog vara jävligt bra skådis. Mm. Om jag bara fick chansen.
Jag är skitintresserad av skådespel.
Mm.
Men jag vågar liksom inte ens börja teaterskola.
Jag skulle nog vara jävligt bra på det.
Ja.
Den känslan.
Och att de flesta människorna struntar i det här bara för att de är rädda för att inte fylla upp sin maximala potential.
Mm.
Känner du igen?
Visst.
Det är som folk som spelade fotboll och som pratar om hur bra de var när de var unga.
Ja, men jag har ju den känslan.
Ja.
Alltså så här, jag har fortfarande en känsla i kroppen att om jag verkligen ville och tog tag i det här så skulle det kunna slå så jävla hårt och fort.
I din rygg.
I min rygg alltså.
För att du har verkligen inga gener.
Nej, jag hade skadat mig.
Alltså, du är ju gjord av glas.
De hade sagt, Tom, du kommer aldrig mer kunna gå igen.
Mm.
Och då säger jag,
men jag skulle ha varit Messi, va?
Men jag och Zlatan har samma talang.
Mm.
Så är det den saken.
Ja, just den här grejen att det är så läskigt att exponera sig också. Att visa upp för folk att man är dålig.
Mm.
Och alla människor som börjar på någonting då. Det här är ju som sagt inte jag, det här är Carl Jung. Så att, du anklagar inte mig ifall det här inte stämmer. Men jag tycker att det är en intressant teori.
Mm.
Att alla människor som börjar på någonting är dåliga. Alltså om du ska börja vlogga, då är det skitjobbigt att göra första videon.
Det här är ju Carl Jungs idé.
Exakt.
Men jag säger ju då att de är sämre än vad de kommer bli.
Ja, men fortsätter. Precis, du är inte där du vill vara första gången.
Nej.
Och ibland så kan det till och med gå skitdåligt. Det behöver inte, alltså du kan gå bra för att vara första gången.
Ja.
Men oftast går det ju åt helvete i början.
Den rädslan
är ju fruktansvärd. För jag minns då, precis typ innan den här, jag skulle hoppa på det här reportergrejet på P3 Guld då, att jag mindes då vad som strömmade igenom min kropp. Och det var ungefär som de här soldaterna.
Alltså en panikångestattack.
Ja, men det var att jag kände, först och främst så kände jag så här, det finns en chans att jag gör bort mig. så att jag får en social
hyllning.
Hyllning.
Ja, visst.
På Dyngbaggegalan.
Yes.
Nej, men ett socialt utanförskap. Och socialt utanförskap är ju i praktiken döden. Historiskt sett, har du varit längst nere i gruppen, då har du dött. Du har liksom inte överlevt det. Och det gör ju att hjärtat slår skithårt då.
Mm.
Och när då hjärtat börjar pumpa, så tror kroppen att den ska dö. Så att det är både liksom den här sociala rädslan och rädslan för sin egen död som spär på varandra.
Men
det är det som händer när man måste utsätta sig själv för någon rädsla första gången man gör det.
Men det är ju ett adrenalin.
Exakt.
Och det är ju egentligen bra för vår överlevnad att vi har rädslor.
Ja.
För att annars hade vi ju gått fram till en tiger och försökt göra vacker tass.
Mm. De flesta människorna som börja försöka liksom göra någonting de är rädda för.
Mm.
De gör det ju aldrig igen. Därför att kroppen reagerar så starkt att man får en sån starkt motstånd till det.
Mm.
Det är därför om man åker på såna här ragga brudarkurser i Polen till exempel, som man har sett på Outsiders med såna här
torch på Tallinn.
Ja, men ja, lite så här älgest killar som aldrig haft en flickvän och 28 år. Så kommer de till London, säger vi, och så kommer det någon rysk kille som är ganska ful och han har någon ring i örat och någon så lång kedja på jeansen.
Okay.
Han berättar då att det första ni ska göra första dagen är att gå ut och ska ni fråga 100 tjejer om de vill gå på dejt.
För de ska lära sig att ta ett nej.
Exakt. De måste lära sig att de inte dör.
Mm. Möta sina rädslor och våga förlora.
Om du inte vågar göra någonting, om du inte vågar gå på så här en arbetsintervju, eller om du inte vågar göra din första vlogg om du vill börja vlogga, om du inte vågar prova göra saker som du tror kan vara bra för dig, då kommer de här sakerna hemsöka dig. Alltså om du inte går ut och möter dig utanför, utan du går hem och lägger under en filt, de här rädslorna ligger fortfarande kvar i dig. De kommer ju ta sig in, fast kanske andra former.
Mm.
Alltså du kommer börja bli rädd för mörkret. Din kropp är så jävla mottagbar inför rädsla.
Mm. Ja, du låter dig själv kontrolleras.
Det som jag tror också gör att vi är så ängsliga nu är ju också det här med att det är en sån kaskadökande press socialt. Därför att allting finns ute. På sociala medier.
Mm.
Vi är så himla mottagbara för det här. För att känna av vad gruppen vill ha oss någonstans. Alltså att man själv går runt och tänker så mycket nu för tiden. När unga får sociala medier och så himla tidigt. Och man hela tiden håller på att jämföra sig med andra. Och man håller på att tänka på hur man själv uppfattas.
Jag förstår att folk vågar mindre nu. Jag vet inte om det finns någon statistik på det. Men jag hade nog varit mer rädd nu.
Mm.
Liksom att ställa mig på en scen och börja sjunga. För jag vet att det kommer filmas.
Ja.
Alltså det kommer komma upp.
Mm.
Och för 40 år sedan så kan du göra 100 dåliga gig.
Mm.
Men det är fortfarande bara 1000 pers som har sett det.
Ja. Exakt.
Så du kan liksom träna i smyg.
Mm. Eftersom ens kontaktnät har breddats så pass mycket. Mm. Även för de här 16-åringarna som har Instagram.
Mm.
Det är så jävulst pinsamt att göra bort sig inför klassen.
Mm.
Därför att nu har inte alla de här i klassen 100 kompisar. De har 1000 kompisar.
Mm.
Så att ryktet kan sprida sig gånger 10.
Mm.
Om vem du är.
Mm.
Och att jag tror att vi har mer curlande föräldrar nu än vad man hade förut. Och mycket för att föräldrarna blir äldre, de har färre barn. Och det betyder ofta att man curlar sina barn mer.
Mm.
Du orkar ju inte curla 5 barn.
Nej, men 1 är ganska rimligt.
Ja, man vill liksom inte utsätta barn för saker som kan vara jobbiga för dem. Och det är därför jag tänkte så här, när den här Dyngbaggegalan-grejen kom upp.
Mm.
Att hade jag varit 15 när det hade hänt mig.
Ja.
Då hade jag mått piss.
Ja, men
rejält piss.
Att gå till skolan efter det.
Ja, då hade man ju varit död i princip. Framförallt så tror jag att om en 15-årig idag, som liksom redan är etablerad för världen, som förstår att hur stor världen är och som är mottaglig för att få hat på liksom både i skolan och nu för tiden hemma via Instagram eller Facebook. Det hade ju dödat dem.
Ja, men alltså alla de här unga YouTubersarna.
Ja. Ja, precis.
Som få ta emot mycket, mycket hat.
Ja.
Det är helt otroligt egentligen att de pallar det.
Mm.
Alltså man måste ju bygga upp något slags immunförsvar där.
Mm.
Men det är också, jag vet inte, det kanske är bra att man härdas tidigt på det sättet. Eller så är det bara så som att det är väl fler självmord.
Ja.
Statistiken för självmord ökar ju. Och det kanske är PGA, att man inte kommer undan den här, det här utanförskapet när man ens är hemma. I och med att är man utanför, så är man ju utanför på sociala medier också.
Exakt, det är så jävla pågående hela tiden.
Förut om man var utanför, då kanske man var mobbad i skolan, men när man var hemma var det en trygg plats. Men nu när du är hemma och kollar på din Instagram och ser att du har 5 följare,
ja,
medan alla coola har 1000 följare och det skrivs grejer och det liksom,
ja.
Ja, men du kommer inte undan det.
Nej, det är så jävla påtagligt.
Det är förödande. Ja. Man måste ju nästan vara, alltså, lite som Greta Thunberg pratade om på Skavlan. Mm-hmm. Att hon har några diagnoser.
Mm.
Alltså, det här, hon säger ju också att därför är inte hon intresserad av det sociala spelet som alla verkar tycka om så mycket.
Mm-hmm.
Man måste ju nästan vara så fokuserad för att kunna skita i det.
Ja. Jo, men för att det är ju så jävulskt viktigt att kunna skita i det.
Det är, alltså, det är ju hennes försvar.
Ja. Ja, men för att återgå lite till den här Lady Gaga-grejen.
Mm.
Alltså att det, förmodligen så kommer det ju vara så pass, när du provar någonting nytt eller vill göra någonting med dig själv eller göra sådär, då blir det så, då måste man liksom gå in med inställningen av att jag kommer inte vara så bra som jag vill vara i början. Det kanske till och med kommer gå skit.
Mm.
När ett barn börjar springa så ser det ut som att det brinner, för att det skriker och springer uppåt.
Mm.
Så är det ju med allt. Och det är också här jag tänker så här, hur fan ska man göra så att folk inte blir så jävla rädda för ord? Nu låter det som att vi är så jävla anti-PK. Men alltså, folk blir så jävla kränkta av ord. Alltså, det är det värsta folk kan tänka sig, att bli kränkta.
Men vem var det som sa, jag kommer inte ihåg, men att det har varit fred för länge. Ja, för hade vi haft, hade vi kommit ur krig för 10 år sedan, då hade vi fortfarande känt oss lyckligt lottade att vi inte är i krig längre. Det finns värre saker.
Ja.
Men nu har det gått så pass lång tid att det värsta som finns, alltså, vi blir inte uppätna av björnar, vi blir inte bombade. Vi är inte rädda för någonting längre. Men vi måste fortfarande ha rädslan kvar. För den finns i vår kropp. Så att, vad kan vi då bli rädda för? Vad kan vi, och då är det här sociala utanförskapet och säga fel, och det är, och ord och det, är...
det sociala utanförskapet är ju inte längre direkt dödligt. Alltså, när man var en flock apor, så var ju det dödligt. För då var det du som dog först. Du fick äta sist. Du var den som folk slog när de var förbannade. Men det sociala utanförskapet idag för mig, alltså av ett dyngbaggegalan grej, det är ju noll. Alltså, den direkta följden fysiskt för mig är noll.
Men hade du inte haft en egen plattform, så hade det varit,
det hade kunnat vara förödande för mig. Men när någon kallar mig för att jag fick ju extremt blandade kommentarer. Folk skickade det här klippet till mig hela dagen. Och jag kommenterade ju det själv och sa att jag tycker att det var jättekul och hej och hå. Och vissa sa ju typ så här, haha Petter, som kände igen mig. Och så var det någon som hade skrivit, du är tråkigast i hela jävla världen. Det tycker ju jag är roligt. Men så jag likade det. Men det gör ju ingenting för mig. Det är ju inte farligt.
Nej.
Det är inte farligt att någon på en arbetsintervju tycker du är
icke-kvalificerad, liksom,
precis. Eller att du lägger upp, startar en blogg som inte får några tittare, eller det är ingen som vill läsa den skiten.
Så jag tror alla kan känna igen sig i att innan man ska göra någonting som man tycker är läskigt, så bygger man upp det. Alltså, man kan bygga upp det i veckor. Man kan vara sömnlös. Man kan bli liksom, ha diarré i 3 dagar. Alltså, man kan känna den här panikångesten att man är i krig. Och sen så gör man den grejen, och så är det slut på 20 minuter, och sen så är det klart, och det var inte så jobbigt. Det var inte så farligt. Och så tänker man så här, varför har jag gått runt så här länge och mått dåligt över det här lilla?
Folk har kvar den här inställningen för att de blir, adrenalinet går på. De känner, socialt utanförskap, skitfarligt. De tänker direkt på döden, och det är därför de hugger tillbaka. Det är därför de flesta människorna är så jävla bra på att skita på andra och skratta åt andra. Men så fort det handlar om sig själv, så hamnar man på en blacklist.
Jag har ju fått lite perspektiv på mina rädslor. I och med att Vera är gravid.
Mm.
Och vi ska få ett barn.
Mm.
Och det är det mest värdefulla som jag har i mitt liv.
Mm.
Alltså, det går inte att jämföra med någonting.
Mm.
Så det värsta, så att nu till exempel när hon skulle åka och fixa sitt pass.
Mm.
Det fanns inga tider i Stockholm, så hon var tvungen att åka till Norrtälje. Det var isiga vägar och hon skulle åka buss. Då fick jag en klump i hjärtat, för jag kände den här bussen kommer slira av vägen.
Jaha.
Och hon kommer dö tillsammans med vårt ofödda barn.
Mm.
Och jag kommer aldrig kunna ta mig ur det här.
Mm.
Alltså jag kommer vilja gå ner i helvetets avgrund.
Mm.
Och stanna där i resten av mitt liv om det här händer.
Ja.
Det finns inget värre som skulle kunna hända.
Mm.
Och det är den mörkaste scenariot så jag kan tänka mig.
Ja. Det är ju en riktig, det känns ju som en befogad rädsla.
Ja, och då, alltså det gör ju att de här andra grejerna som jag var rädd för,
mm.
till exempel som att gigga till exempel. Ja. Det känns ju som att, ja men det är ju bara ett litet diarré i jämförelse.
Mm.
Det är ingen död.
Mm.
Det är ingen avgrund. Alltså det är inget mörker i det.
Mm.
Det känns så jävla fint att jag skulle bajsa på mig på scen.
Ja.
Vi behöver ha det här perspektivet så att vi inte går runt och liksom vill mörda någon som har sagt ett ord fel.
Mm. Men hur ska man göra då för att få folk att inte vara så lätt kränkta?
Jag tror att det är bra att ha syskon till att börja med.
Mm-hmm.
Alltså att inte bli curlad på det sättet. För där får man ju liksom från ung ålder känna att man kanske inte är the shit.
Mm. Ja.
Alltså så skaffa gärna syskon om ni har ett barn. För att ett curlat ensam barn,
ja,
känns som att redan där kan de bli lite utstötta, mm. av att de förmodligen har blivit behandlade som en prins eller prinsessa.
Mm. Om de inte vill göra något som är läskigt, så behöver de inte göra det. Det också går ihop lite med den här jävla skiten att barn inte räknar poäng längre när de spelar match. Man ska liksom inte utsätta barn för eventuellt negativa känslor.
Ja, det går ju emot liksom den jävla klyschan att man lär sig av sina förluster.
Mm. Vi är vana vid att inte kunna hantera det, för att vi inte blir utsatta för det, och vi blir hela tiden tillsagda att det är fel med negativa känslor.
Mm.
Som barn, vi ska inte utsätta dem för det. Vi måste skydda barnen.
Ja, men när barn lär sig gå så ramlar det ju 100 jävla miljoner gånger. Det är viktigt.
Där är ju liksom viktigt att lyssna på historien av vad har vi varit med om i jämförelse mot vad vi tvingas vara med om idag. Så är det liksom natt och dag.
Mm.
Det är så jävla bra nu. Vi måste också lyssna på historien för att inte göra samma misstag. Så att man inte ser historien som fiktion, utan som den historien handlar om dig och mig. Det här är du och jag.
Mm.
För att annars så blir det så här, jag har det sämst i hela jävla världen. Jag vågar inte prova de här sakerna, därför att det här är det absolut värsta som kan hända.
Mm.
För att om man inte lyssnar på historien blir det så här.
Jag uppfattar dig som en empatisk människa.
Ja, visst.
Och då tänker jag, alla dessa människor som har fått, där kommunismen har förstört delar av hela släkter och där människor har...
Kommunismen har inte förstört någonting.
Då blir man alltså blind för historien.
Mm.
Alltså man går runt och tänker på att det, liksom, det viktigaste är att jag inte blir kränkt. Det viktigaste är att jag bara, folk får inte göra mig illa.
Mm.
Med ord. Eller med historia. Jag måste få vara en god människa.
Vad säger han mer där? Jag undrar hur han förklarar.
Precis som alla kommunister säger, så säger han att det där var inte riktig kommunism. Alla de här 20 plus olika staterna som har använt kommunism med helt olika bakgrunder, de har helt olika geografiska platser, helt olika kulturer, helt olika historier, med helt olika ekonomiska förutsättningar. Alla som har provat kommunism har gjort det fel. Men om Sven Wolter hade fått bestämma själv hur kommunismen hade fått göras, då hade Utopia infriats. Jag älskar idén som Carl Jung har av att det finns ett potentiellt själv.
Mm.
Om det inte finns det, så vill jag ändå leva livet som att det finns.
Alla som har börjat göra någonting har börjat någonstans. Ja, men det är ju många som hör av sig till oss och frågar hur ska jag kunna göra humor på Instagram till exempel, eller jag vill göra det här. Och det jobbigaste är att göra första videon.
Ja.
Och du kommer, alltså de grejerna som vi har gjort, de i början är ju skitdåligt.
Gud ja.
Ja men för fan, och min reportergrej, den var ju också så här, det var 20% dåligt, 20% bra, resten ok.
Mm.
Och det är fine. Alltså det gör ju, jag tycker att det är tråkigt. Jag hade ju hellre velat vara skit mycket bättre.
Mm.
Att allting var asflabbigt.
Men nu har du ju någonstans, nu har du i alla fall börjat.
Vi sätter lite perspektiv på allt nu när vi avslutar. Och sen så säger vi att vi, jag och Tom åker till, vi ska ju cykla nu iväg. Yes. Direkt efter det här.
Mm.
Och kommer vara borta i ett halvår.
Mm.
Innan vi når fram till våra destinationer.
Exakt.
Så vi ses om ett halvår ungefär.
Yes.
Yep. Puss och kram
då!
Hej!
Februari 1916 i den snötäckta franska skogen i Verdun ligger menige Tom och Petter i en skyttegrav. De tyska bomberna haglar omkring dem. De är numerärt underlägsna och enbart ett fåtal har modet att besvara eld. De flesta ligger upp ner. Andra tar på sina sargade kroppar och skriker efter sina mödrar. Män som en gång varit älskade fäder, beskyddade söner, lekfulla bröder balanserar på varje sekund som går mellan liv och död. Plötsligt, total tystnad, följt av ett vrål. De tyska soldaterna hoppar över vallgraven med dragna bajonetter. Helt oförberedda försöker de med sinne kvar att greppa tag i sina vapen, men det är lönlöst. Tyskarna har överrumplat dem och är nu bara några meter ifrån dem. Den sista stunden är kommen. Då skriker tyskarna:
ni är tråkiga!
Varpå de sen kravlar sig tillbaka över vallgraven och bort mot sitt eget. Tom och Petter känner smärtan av förnedringen rätt i hjärtat. Petter dör av skadan 3 dagar senare på fältsjukhus.
Can only let the show stop. You're the bottom for them broke days. Dags to get him under no shop. Dope boy, that's the broke way. Möter upp dig på en new spot, så att du kan get the info. Kasta bara från en rooftop, bara för att se the wind blow.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.